sebosur pasakene. Tire shide asta kara masheri maseri maseri. Halleluja, halleluja. Det finns en fara för oss alla, för alla kristna, att man liksom stannar upp. Man tror att man har fått tillräckligt, man tror att nu klarar man sig själv. Men det stämmer inte. Det stämmer inte. Det stämmer inte. Det stämmer inte. Vi måste ständigt komma närmare Herren. Vi måste ständigt få mer av hans kraft. Och vi måste förstå att hans ord är sanningen vi behöver. I hans ord finns allt vi behöver veta och kunna. Men vi har en värld utanför som tycker, och som får oss så lätt att tycka att vi ska vara lagom. Att man behöver inte vara så extrem. Man behöver inte vara så fanatisk. Det man kan vara lite mitt emellan, så är lagom. Men Jesus sa, den som inte är med mig, han är emot mig. Och han sa, jag ska vara jag och nej ska nej. Och allt däremellan är av ondo. Det finns inget i mitt emellan för oss. Det finns inget mitt emellan. Antingen är vi för och Jesus är Herre i våra liv, eller också så är han inte det. Kora shiborodo sondora seria. Det kan låta dumt att säga att Jesus är Herre, eller jag älskar Jesus. Men vi måste tänka att Jesus är Gud. Det är han som har älskat först. Det är han som skapat oss. Det är han som känner oss från topp till tå. Då är det inte förnedrande eller skämmigt att säga att man älskar honom. För han är Gud. Han är vår Gud. Han har betalat med sitt liv för att vi ska komma till liv. Tänk att han sa ett löfte till oss. Att dit jag går, där finns många rum. Och skulle det inte vara så skulle jag gå och bereda rum för er. För där var jag är, där vill jag också att ni ska vara. Tänk. Halleluja. Andrew Womack. De flesta av er känner till honom. En stor predikant. Han har en stor församling. Har verkat mer än 40 år. Det var han som skrev boken bland annat, då ett bättre sätt att be. Där han hade konstaterat i sin tjänst under en lång tid att han tyckte att resultaten av bön inte alltid var så som han hade önskat. Och han började fundera vad det berodde på. Och så visade Gud honom orsaker som gjorde att det var, bönerna var inte rätta böner, riktiga böner. Och han skrev en bok som hette Ett bättre sätt att be. Jag kom över en av hans predikan där han talar om det höga priset jag får betala och du får betala och vi får betala för att vi kompromissar i livet. För att vi blir lurade av världen att det är lagom. Det är rätt att vara lagom. Man behöver inte vara så där extrem. Så nu ska jag återge vad han sa det om vad priset är, hur högt priset är att välja, att vi väljer att leva i kompromiss. För det som hindrar oss från att vara i Guds närvaro, att känna flödet, beskyddet, smörjelsen och glädjen, det är att vi kompromissar. Ni minns liknelsen om sådden. Där seden som vi följde vid vägkanten inte kunde bära frukt för fåglarna åt upp den. Seden som föll på sten i mark hade heller ingen möjlighet att bära frukt. Seden som föll bland tislarna, den hade möjlighet att bära frukt och bli fruktbärande. Men den misslyckades på grund av att den blev att kompromissa och tävla med tislar och törnen. Låt oss se på priset för att leva i kompromiss. Och luras också av vänner som säger, måste du vara så extrem? Kan du inte vara lite så här normal? Ni vet också, nyfrälsta, då man väldigt glad och ivrig. Och man kan inte vara tyst, man måste berätta. Och ni har säkert upplevt och vet. Och när man här, som har varit äldre, längre med i församlingen, säger, vänta du, det går snart över. Det där har ni hört och upplevt kanske själva också. I Domarbrevet 16:20 så ser vi efterverkningarna av Simpsons kompromiss. Han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom. Om vi tänker på Simpson, vilken enorm styrka han hade. Ni vet, han var ju starkare än alla. Han kunde ju göra det som ingen normal människa kunde göra. Simpson var mäktigt använd av Gud. Han var mäktigt använd av Gud. Han var som en dom för israelerna. Och han hämnades på filisteerna som var Israels fiender. Men så står det då att just i domarboken att Simpson blev förälskad i en kvinna från Soreks dal som hette Delilah. Och då struntade Simpson i Guds bud som uttryckligen varnade Guds folk för att gifta sig med främmande hedniska kvinnor. I 5 Moseboken 7, verserna 3-4, förklaras att dessa kvinnor tillbad främmande gudar och att de förledde Israel. När Esra skulle rena Guds folk från alla som hade gift sig med kvinnor med en annan tro, främmande kvinnor, så sände han iväg dessa, det står i Esra 10. Och inte ens Israels konungar var undantagna. Salomo avföll från Gud för att han i strid mot Guds bud skaffade sig många, många hedniska fruar som också tillbad främmande gudar. Och de vände bort hans hjärta ifrån Gud. Simpson var mäktigt använd och välsignad av Gud. Men så kom han till en punkt då han trodde att han var oersättlig. Och vi måste komma ihåg, det gäller var och en av oss också. Ingen människa är oersättlig. Gud behöver inte någon människa. Det måste vi också komma ihåg när det gäller församlingen. Det här är Guds församling. Det är inte min, det är ingen annans. Det är Guds församling. Och den tid vi får vara med så kan vi vara glada och vara med och hjälpa till och njuta. Men det är inte vårt verk, det är Guds verk. Gud behöver inte någon människa. Och i det ögonblick som jag tror, och vi tror, att Gud inte klarar sig utan oss, då kommer Gud att vika åt sidan. Han sätter oss åt sidan och så utser han någon annan. Men Simpson, han trodde att han stod över denna lag, denna Guds lag. Han kompromissade och fick betala ett högt pris för ett lågt liv. Han kompromissade med det han visste var Guds ord för att han hade begärelse till Delilah. Han trodde att han kunde göra som han ville bara för att han var en man som Gud använde. Det här var en oerhörd skam. Och det var en förlust för Israels folk. Att han som var så stark, så gudsman, inte bestod provet. Så det var inte bara en skam för honom själv. Det var också en skam för landet. Att han som var ledande föll och inte kunde hålla Guds lagar. Simpson kompromissade. Och det är kompromissanden som viskar till oss troende idag. Du behöver inte välja vem du vill tjäna. Och den här kompromissanden lovar oss inte bara det bästa från Gud utan också det bästa från världen. Och det är den här lusten att smaka på världen som berövar oss vår hunger efter mer av Gud. Simpson hade tappat sin hunger efter Gud. En gång kände han Gud, men någonstans på vägen slutade han att dagligen vandra med honom. Och så börjar han istället förtrösta på sådant som hänt 10-15 år tidigare. Och Simson påminner oss också om oss själva. Som förr kanske hade otroliga uppenbarelser med Gud för många år sedan. Det är lätt för mig och för er att berätta om bönesvar, om under, om mirakler, om helanden som var för 10, 20, 30 år sedan. Men om vi faller av, om vi inte håller oss nära Gud, om vi inte längre tror att vi behöver honom, då börjar de här vittnesbörden minska i antal. Kanske vi inga har någon vittnesbörd alls. Många av oss, kanske de flesta av oss, är sådana. Och vi känner också kanske sådana som var med på den gamla goda tiden. Men som inte idag har en fräsch uppenbarelse av Gud. Och det är ju han som är styrkan. Det är han som gör undren, det är inte vi. Det blir ingenting av oss själva. Vi måste vara nära Herren för att kunna växa och för att behålla smörjelsen, beskyddet, glädjen i våra liv. Simson föll därför att han vid en tidpunkt började välja att tjäna sig själv istället för Gud. Och när vi är olydiga mot Guds ande eller mot visdomen i Guds ord, då blir vi ett lätt byte för fienden. När vi står emot den helige andes verk i våra liv, då går vi miste om möjligheten att få lära känna Gud djupare, bättre. För ingen vet allt som går att veta om Gud. Det var därför som Paulus också skrev: ännu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Vi har ett löfte om en tid som ska komma när vi möter Herren och förvandlas. När vi får se honom sådan han är, då ska vi se honom ansikte mot ansikte. Så ännu är vår kunskap begränsad, men då ska den bli fullständig, likt Guds kunskap om dig och mig idag. Enligt 1 Korintherbrevet 13:12. I evigheten kommer vi in i detta ansikte mot ansikte, när vi kan se Gud som han är. Och då kommer vi att lära känna honom på samma sätt som han känner dig och mig idag. Men innan det sker så finns det alltid en hunger och ett rop i våra hjärtan efter att lära känna Gud djupare, på riktigt, komma nära, att han kommer nära oss. Och vi får aldrig komma till en punkt i livet, i vår vandring med Gud, då vi tycker att det är lagom, att vi är nöjda med det som vi har. Och för att riktigt förstå vad den här kompromissen kostade Simson, kan vi jämföra den med de tre hebreerna som beskrivs i Hebreerbrevet. Sadrak, Mesak och Abednego, när de var i Babylon. Deras trohet mot Gud och deras önskan att lära känna honom gjorde att de hamnade i stora svårigheter. De kastades i en brinnande ugn för att de vägrade böja knä för Nebukadnessars gyllene bildstod. De vägrade att förhandla med ondska, även om de hade kunnat kompromissa, det förstår vi. För de kunde ha sagt: vi är fångar här, vi är främlingar här i landet, vi kompromissar. Vi faller ner för Nebukadnessars staty, men tillber ändå Gud i våra hjärtan. Tänk vad lätt det skulle vara att tänka så, eller hur? Men Sadrak, Mesak och Abednego var fanatiker. De var inte lagom, de kompromissade inte. De var fanatiker för Herren. De stod upp för Gud. Det var deras tro och deras överlåtelse till honom som gjorde att de hamnade i elden. Och när vi hamnar i elden, för att vi står fasta och inte kompromissar, då kan vi, du och jag, vara säkra på att Herren kommer att möta oss där. Kungen kastade Sadrak, Mesak och Abednego i elden. Men när han tittade in och kollade, såg han att elden skadade dem inte. Och så hade de fått sällskap av en fjärde person. Vem var han? Han liknade en gudason. När Sadrak, Mesak och Abednego kom ut ur elden ägde de något som ingen annan i Babylon hade. Gud hade uppenbarat sig för dem i elden. Och om vi jämför det här med Simson och Simsons liv, då märker vi vad det kostar att kompromissa. De tre hebreerna stod fasta för Gud och Gud uppenbarade sig för dem. Simson kompromissade och förlorade alla möjligheter till ytterligare Guds uppenbarelser i sitt liv. Sadrak, Mesak och Abednego valde att inte böja sig och ge efter för världen eller ta den lätta vägen. Amen. Nakenhet tyder på ett andligt tillstånd där det saknas beskydd. Nakenhet talar om skam. Laodikea-församlingen hade övergett Herrens beskydd genom sina kärleksaffärer med världen. Hennes tillstånd visar ett kompromissande som måste överges. Hon behövde guld som renats i eld. Och det är guld som renats i eld. Det är en bild av ren gemenskap med Gud. Alltså fri från uppblandning med världen. Hennes blindhet kunde botas med ögonsalva. Det ögonsalvan symboliserar att man återvänder till Guds ord. Och ser ordet som Gud ser det. Inte som vårt kött uttyder det. Jesus lovade att han skulle komma och besöka församlingen i Laodikea om de vände om. Vi behöver lära oss denna läxa. När vi börjar stå orubbliga och fasta och omvänder oss från allt vad kompromisser heter, då kommer Guds närvaro och härlighet att bli synlig mitt ibland oss. Det är dags att vi förklarar för djävulen: jag kommer inte att kompromissa. Jag kommer inte att böja mig en tum. Jag kommer inte att falla ner och tillbe dig. Låt oss be Gud att ge oss en ryggrad av stål istället för av gelé. Då kommer vi att våga stå raka för Gud. För kyrkan festar i varje lyx idag. Medan världen ligger döende av andlig hunger och törst utanför dörren. Likt tiggaren Lazarus längtar de efter att få bara en smakbit av vad den har som lever i Guds närhet. Att få smaka på den glädjen, den friheten, den smörjelsen. Här kommer ett stycke som är ganska tufft. Hur kompromissar vi med Gud? Jo, vi kompromissar med Gud till exempel genom att beröva honom tiondet och offret. Vi har läst i Malaki, i bibelordet, där Gud säger, Malaki 3:8, ty ni rövar ju från mig. Återfrågar ni, på vad sätt har vi rövat från dig? Jo, i fråga om tionden och offergåvan. En del tror att när de har gett sitt tionde till församlingen har de gjort allt Gud begär. Nej, Gud säger tiondet och offergåvan. Vi behöver lära oss att vara lydiga och ge som Guds ande manar. Andrew Womack säger att under de 31 år som han har vandrat med Gud har han lagt märke till hur viktigt givandet är. Han säger att om jag, säger han, kompromissar med pengar och försöka intala mig själv att jag inte har råd att göra vad Guds ord säger, så kommer det att kosta mig andligt. Han säger att vi behöver välsigna den församling vi befinner oss i. Vi ska stödja pastorn i församlingen. Det gäller inte här oss just nu, men vi ska stödja i alla fall församlingen. Och välsigna de förkunnare som kommer på besök. Också de som kommer hit och delar med sig av Guds smörjelse. Amen. De som kommer hit och predikar, vi ska också välsigna dem. Vi ska också ge till fattiga och behövande. Vi ska hjälpa faderlösa, hemlösa och ge som Gud manar oss i våra hjärtan. Om vi vill ha det bästa som Gud har för oss i vårt liv, då måste vi lära oss vad det innebär att vara ekonomiskt ansvarsfulla inför Gud. Ingen kan köpa Guds välsignelser, det är bara nåd. Men vi ska lyda Gud i allt, inklusive våra finanser. Annars kompromissar vi. Kyrkan har kompromissat genom att acceptera det slätstrukna, det jordiska och det ordinära. Istället för att söka vad Guds bästa är för kyrkan. Vi har kompromissat genom att enbart vara medlemmar i församlingen istället för att vara levande lemmar i Kristi kropp. Vi kompromissar genom att ursäkta synd. Det finns människor som säger Guds nåd räcker till. Alla syndar ju lite grann varje dag. De som säger så har vanligtvis en halvhjärtad överlägsen attityd gentemot synd. Det var ju synden som kostade Jesus livet. Det var just den synden alltså som ryckte Jesus ur faderns famn och sände honom till en fientlig värld för att dö för alla gudlösa människor. Min vän, en kristen måste avsky synd, inte älska den. Gud älskar varje människa, också alla syndare, men han hatar synden. Han kan inte vara nära den. Den ryms inte i närheten av hans helighet. Ett väldigt åskådligt exempel på kompromiss finns i berättelsen om Israels uttåg ur Egypten. Farao ville ju inte släppa slavarna, så han erbjöd dem 4 olika sätt att kompromissa istället för att släppa dem. Också djävulen försöker behålla kontrollen över våra liv genom kompromisser. Beträffande Faraos 4 alternativ så sa han först att han erbjöd Israel att de skulle tillbe Gud i Egypten. Satan försöker fortfarande komma med samma sak till oss människor idag. Han säger, du behöver inte lämna världen för att tillbe Gud. Han kommer att låta oss gå i kyrkan på söndag, bara han kan ha kontroll över våra liv. Han låter oss ha vår religion, så länge den inte kontrollerar med hans planer för våra liv. Då Moses svarade Farao på den här, han sa, ni kan be Egypten, så svarade han, Moses sa, vi måste gå 3 dagsresor ut i öknen för att tillbe Gud. Mose visste det som vi egentligen alla borde veta. Den som vill tillbe Gud måste befinna sig på åtminstone 3 dagsresors avstånd från världen. Också Jesus uppväcktes från de döda på 3:e dagen. tre dagsresor från världen placerar oss på uppståndelsemark utanför djävulens räckhåll. Moses sa vi måste gå ut tre dagsresor för att kunna tillbe. Då kom Farao med nästa kompromiss. Han erbjöd dem, jag tänker låta er gå, men gå inte långt bort. Den här kompromissen gör att vi tror att vi verkligen tillber Gud, men den tillåter oss inte att gå tre dagsresor. Här finner vi liksom en bekännelse utan förpliktelser, en plikttrohet utan överlåtelse och en kristendom utan kors. Farao kom med en tredje kompromiss. Han sa att männen kan gå och tillbe, men kvinnor och barn ska stanna kvar i Egypten. Satan släpper gärna människor som fortfarande har kärlek till världen. Johannes varnar oss, 1 Johannes 2:15. Han varnar oss för att älska världen eller det som är i världen. För om någon älskar världen så är faderns kärlek inte i honom. Kärlek till världen är vad kroppen begär, vad ögonen åtrår och vad högfärden skryter med. En människa kan vara ett äkta Guds barn men ändå misslyckas i sin vandring med Gud om hon gör efter för den här kompromissen. Satan vet att han kan hindra oss att bära frukt åt Gud och dränera vår andliga kraft genom att få oss att kompromissa med världen. För alla som älskar världen kommer en dag att återvända dit. Slutligen kom Farao med sin fjärde kompromiss. Han sa, alla kan gå, både män och kvinnor och barn, bara ni lämnar får och fekret kreatur kvar. För Satan vet mycket väl att ingen kan tjäna Gud utan att offra. Det finns ingen äkta tjänst för Gud utan ett altare. Det finns inget lärjungaskap utan ett kors. Varje vinning i Kristus i det nya livet motsvaras alltid av en uppoffring i det gamla livet. Abraham fick Kanan, men det kostade honom ur. Han fick Isak, men det kostade omskärelsen. Abraham blev ett stort folk, men det kostade honom att han måste lägga Isak på altaret. Abraham är fader för alla som tror. Så de principer vi ser i Abrahams liv gäller för var och en som vill vandra i tro. Johannes döparen sa, han ska bli större och jag blir mindre. Vi kan aldrig uppleva uppenbarelse och ökad kunskap om Gud utan offer. Jakob tjänade Gud under 20 år utan att offra eller att bygga något altare. Men Jakob förändrades. Han förändrades inte under den perioden på 20 år. Men så snart som Jakob mötte Gud i Peniel, sen byggde han ett altare. Och det blev en vana för honom. Det blev en vana för honom. Under återstoden av hela hans liv. Satan låter gärna en människa tjäna Gud. Bara hon är villig att tro att det är möjligt att göra det utan offer. Satan erbjuder kompromisser på många olika sätt. Men grunden till alla dessa kompromisser finns vanligen i någon form av de här fyra som jag just nämnde. Det som Farao erbjöd Mose. Synd gör att vi går miste om vad Gud har tänkt för våra liv. Och vi behöver alla inse exakt vad synden kostar oss. Och gång på gång så ser vi vad det kostade Israel under ökenvandringen. Gud försökte uppenbara sig för Israel, men de ville inte lyssna till honom. Och det kostade dem det löften som Gud hade givit dem. Vi har hört människor säga att de fick en uppenbarelse, de fick ett löfte. Men att Gud inte har hållit det han lovade. Det blev inte som den där profetian, den uppenbarelsen till människan. Men om sanningen ska fram så beror inte det på Gud. De har gått miste om Guds löfte för att de kompromissade. Kompromiss kostar oss uppfyllelsen av Guds löften i våra liv. Kung Saul kompromissade också. Han skröt: jag har fört tillbaka det bästa av oxar och får för att offra till Gud. Men Gud hade befallt Saul att döda allt sammans. Skriften säger att eftersom Saul kompromissade lämnade Guds ande honom. Vad fick Simson betala för att lägga huvudet i Delilahs knä? Det kostade honom hans styrka. Det kostade honom hans syn. Det kostade honom hans frihet. Men det var inte det värsta. Det han fick betala för sitt låga liv var förlusten av Guds närvaro. Och det Gud hade tänkt att han skulle bli. Om vi förlorar Herrens närvaro, då förlorar vi samtidigt visionen. Och det som Gud kunde ha gjort för Gud. Och Simson visste inte ens om när Guds ande lämnade honom. Men det kostade honom Guds närvaro. Gud vek åt sidan. Vet vi att Satans mål för våra liv är att få oss att kompromissa? För en sån kristen är ett värdefullt redskap för djävulen. För hon har förlorat Guds ande. Men fortsätter ändå att gå till kyrkan som om ingenting hänt. Ni vet, när vi far ut och jagar fågel så sätter vi ut lockfåglar av trä. De ser ut som riktiga gudingar och svärtor. För att locka levande fåglar inom räckhåll för att vi ska kunna få dem på skotthåll. Djävulen använder kompromissande kristna för att locka levande till djävulens låga nivå. En kristen som kompromissar viskar till Guds barn: du behöver inte vara så fanatisk. Njut av livet. Lev lite grann. Se på mig, jag är en bra kristen som går till kyrkan precis som du. Och se det, jag gör det här. Det skadar inte att leva lite grann i världen. Vet ni att vättarna när vi skjuter, när vi har dem som lockfåglar ut på fågeljakt. Det är ju lite svårare, men vi gjorde ju mycket när vi var barn. De känner aldrig skotten när vi skjuter. För vättarna är ju redan döda. Satan vill hellre att en kristen kompromissar och går tillbaka till världen. Alltså Satan, förstår ni? Satan vill hellre att en kristen kompromissar än att hon går tillbaka till världen helt och hållet. För en sån kristen kan användas, en som kompromissar kan användas för att få andra att missa Gud. Jakob skriver: blir någon frestad så är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt så föder den död. Jakob 1, 14-15. Så Satans syfte med kompromisser är att få dig och mig att synda. Jesaja säger att synd skiljer oss från Gud. Bomax skriver: den dag du satte dig ner för att läsa pornografisk litteratur eller se en pornografisk film, det var antagligen just den dag då Gud ville uppenbara sig för dig. Om du hade stått emot och sökt Gud, kunde Gud ha uppenbarat sig för dig just då. Han säger, jag har sett hur detta har fungerat i mitt eget andliga liv. Jag vet, säger han, att när jag övervinner en frestelse och står emot fienden, kommer Guds rike på besök. Då kommer Gud på besök. I Lukas 4 kapitel kan vi läsa om när Jesus var i öknen och frestades av djävulen i 40 dagar. Jesus övervinner fiendens makt och efter det får han besök av en ängla här. Sedan står det att Jesus återvände till Galileen med andens kraft inom sig. Vi har ingen kraft kanske i vårt liv för att vi inte stått emot djävulen i öknen. För Gud kommer inte att uppenbara sig för oss om vi kompromissar. Kommer vi ihåg när vi har talat illa om någon bror eller syster? Och sen efteråt i vårt hjärta känt att vi borde nog egentligen ha tigit. Har någon av oss upplevt det? Nej. Andrew säger här att kristna är de värsta skvallerbyttor som finns. Vi säger, jag säger inte det här för att skvallra, men ja, eller också ringer vi upp någon och säger, jag vill att du ska hjälpa mig för att be för en sak. Och så fyller vi dens öron som vi ringer till med skräp om någon annan, några syskon. Skvallar att döma sin broder. Vi har ingen rätt att döma. Varje gång som vi kompromissar med frosseri, homosexualitet, omoral, avgudadyrkan, spådom, horoskop, vandrande glas, själviskhet, vredesutbrott, villolära, avund eller dryckenskap, då har vi betalat ett högt pris för denna synd. Förlusten av Guds närvaro. I 1 Korintherbrevet 6, verserna 9-10 säger Paulus att det som gör sånt kommer inte att förärva Guds rike. Guds rike kommer då aldrig att bli verklighet för mig. Andrew säger här att jag har på olika sätt försökt komma underfund med varför vissa aldrig växer i sitt andliga liv. Alltså han har varit pastor nu över 40 år. Och så han har kommit fram till ett enkelt svar. Det är kompromiss som berövar oss kunskapen om Gud. Små vita lögner, oförlåtelse, oärlighet, hat, fördomar med mera. Simson la sitt huvud i Delilahs knä och det kostade honom mycket, mycket mer än han någonsin kunde ha räknat med. Vänner, kompromisser kommer också att kosta oss. Hur länge har Gud väntat på att få uppenbara sig för dig eller för mig? Och hur länge har Satan känt till vad Gud vill göra i ditt liv? Och han har konstant bombarderat oss med frestelser. Har vi gett efter? Det kommer att kosta oss att världen inte får se Kristus i oss. Den höga kostnaden för ett lågt liv är förlusten av Guds närvaro. Vi kan läsa många underbara böcker om Bibeln. Och vi kan fylla vårt förstånd med mycket kunskap. Men det förvandlar oss inte. Vi kan lyssna när pastorn predikar för oss i 20 år, 30 år. Utan att det förvandlar oss. Vi kan fasta och bedja tills vi rasar ihop. Utan att det sker någon förändring. Endast Guds närvaro kan åstadkomma detta. Det här innebär inte att vi inte ska fasta och bedja eller söka kunskap om Gud. Allt detta är rätt och bra. Men det enda som kan förvandla oss är när Gud själv uppenbarar sig för oss. Paulus säger att vi förvandlas när vi ser honom. Vi förvandlas från den ena graden av härlighet till nästa. Vi växer. Andra säger att varje gång som Gud har uppenbarat sig för honom har han blivit förvandlad. Och säger han här, jag kommer aldrig att glömma en gång för 20 år sedan då Jesus kom och stod vid min säng. Han såg på mig och talade med mig. Och jag minns de syner som Gud har gett mig. De gånger han besökt mig och gett mig sitt ord. För varje gång har någonting förändrats i mitt liv. Vet du om? Vet vi om? Förstår vi att när frestelsen är som svårast, då försöker djävulen få oss att kompromissa innan Gud kan uppenbara sig för oss. Om vi håller fast vid Gud, tar tag i altarets horn och ropar, hjälp mig i denna stund, Gud hjälp mig att stå emot fienden, så kommer Gud att hjälpa dig. Jakob 4:7. Böj er alltså under Gud, stå emot djävulen, och vad då? Jo, han ska fly för er, står det. När vi böjer oss under Gud, vi är under ödmjuka inför Herren och vi står emot djävulen och han kommer att fly ifrån oss. Och tro inte för ett ögonblick att inte världen kommer att försöka locka oss tillbaka. Vi kommer aldrig att bli pensionerade från den andliga verkligheten, den andliga kriget i världen. Kommer ni ihåg när det var en man som kom till Kenneth Hagin och sa, pastor, kan du be för mig? Och han sa, ja, vad vill jag ska be för? Så sa han, be att djävulen slutar attackera mig. Kommer ni ihåg det här? Ni alla läste nästan, va? Det är länge sedan. Och så sa Kenneth, att vill du att jag ska be att du ska dö? Nej, 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 inte vill jag dö. Jag vill bara att djävulen inte ska attackera mig. Och då sa ju Kenneth, ja, så länge du lever. Så länge vi lever kommer vi bli attackerade. Och det är då vi måste känna igen det. Och vi ska stå emot. Amen. Vi blir aldrig pensionerade från det andliga kriget så länge vi lever. Vi ska kämpa trons goda kamp till vårt sista andetag. Vi brukar sjunga, så länge hjärtat slår vill jag prisa dig. Först när vi har lagt av oss den här jordiska kroppen, då kommer världen att släppa greppet. Tro inte att du kan sluta bedja. Tro inte att du kan flörta med världen utan att det kommer att få konsekvenser. Tro inte, vi ska inte tro, jag talar lika mycket till mig själv, kom ihåg det, allt jag har sagt. Så att jag kunde stå så här, peka på mig själv. Tro inte att vi kan flörta med världen utan att det får konsekvenser. Tro inte att vi kan kompromissa utan att det kommer att kosta oss Guds närvaro. Den höga kostnaden för ett lågt liv, ett liv i synd, ett liv i kompromiss, är att det kommer att kosta oss Guds uppenbarelse. Jesus sa, följ mig. Och det enda sättet att följa Jesus är att slå dövöra till mot frestelser. Vägra kompromissa. Håll blicken fäst på honom. Och Jesus sa, ja, ja och nej och allt vad däremellan är av ondo. Det världens, det här liberala, det humanistiska, det här, det är inget gudomligt tänkesätt. Det är för långt det här nu, tycker ni? Alltså, det går att lyssna på det igen och igen och igen och igen, för det finns på nätet om en stund. Ja, men det är på nätet.
Men jag har ingen sån.
Det har det i telefonen. www.ordet.ax och så är det bara tryck på play. Där finns allt som vi har haft ett och ett halvt år tillbaks. Alla våra stora gästpredikanter, allt finns där. Amen. Herre, hjälp oss att växa till i kunskap och förstånd, Herre. Och jag bara ber här om en visetens ande, uppenbarelsens ande i församlingen här. För var och en som är här, Herre. Du ser alla ärliga hjärtan. Du ser ärliga hjärtan, Herre. Och du ser att vi vill och vill och vill. Men ändå så förstår vi inte, Herre. Så därför vill jag hjälpa oss, Herre, att få andliga ögon. Att vi kan urskilja. Och också i den här tiden, Herre, så lär oss se när det kommer dina tjänade predikanter kommer och talar ut sånt som vi bör veta och kunna och lära oss mer om. Herre, jag tackar dig för att du vill att vi ska vara nära dig. Du vill att vi ska vara så nära dig att vi bara, att vi är som magneter, Herre, som för dem som är i nöd som är runt omkring. Att vi kan ge förlösande ord, frälsande ord, befriande ord. Tack Herre för mitt i alla hemskheter som händer, så är det samtidigt ett vittnesbörd om att ditt ord är sanning, att profetiorna går i fullbordan och vi kan visa på vad Bibeln säger. Halleluja. Vi tackar dig Herre för att vi får vara dina tjänare. Herre, låt oss ta del av det renade guldet, Herre. Halleluja. Halleluja. Smörj våra läppar, Herre, med glödande kol. Jesus, ge oss känsliga samveten, Herre, i Jesu namn. Amen. Vet ni att allt som står i Bibeln har en förklaring och det kan bevisas i sen tid. Ralf frågade mig här igår, vet du varför döda har vi salt? Och jag brukar ju helst vilja svara när folk frågar saker och funderar. Jag kom inte på något bra svar. Jag kom faktiskt inte på något bra svar. Och så sa han, jag har liksom frågat det här många gånger av olika och ingen har kunnat svara. Alla stora predikanter och bibelkännare och ingen har kunnat svara. Men så har han själv hittat det i Moseboken 14, var det 14? Ja, han har strunt i det nu. Och då nämns det där, när Sodom och Gomorra förstördes, då blev döda havet salt. Världens djupaste hav, världens djupaste punkt. 400 meter under havet. Jerusalem sen är 800 meter över havet. Och det är salt. Och det är salt och det är salt och det är salt och det är salt. Jag har varit där flera gånger. Men det står att det ska bli sött. När Jesus stiger ner på Oljeberget ska berget dela sig. Och det ska forsa friskt vatten. Ralf håller hela dagarna på att titta på kartan. Du kan stänga av. Stäng av nu.